Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är vid Matteus evangeliet. Dessa bibelförklaringar är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och så kan du höra dem i närradion här klockan 19 på måndagar. Nu kommer det faktiskt att vara uppehåll på bibelförklaringar under en 4 veckors period i Värnamo kyrka. Och därför så kommer det att vara andra program som går på bibeltimmen. Bland annat 2 program med Elisabeth Sandlund som var i församlingshemmet för ett tag sedan och berättade om sitt liv, som kommer alltså att bli 2 program. Men nu alltså bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och vi har kommit fram till del 65.
Välkomna till Andreaskapellet denna tisdagskväll. Vi är nu i Matteus evangeliets 24 kapitel. Det går framåt. Jag har sagt det ibland, men nu är vi framme. Jag tror vi hade läst till och med 15 till och med 22 förra tisdagen. Bestämt tror jag det var så. Så vi kanske inte behöver läsa det igen. Men bara påminna om då att jag hade ju valt att göra den indelningen här i 24 kapitlet, så att verserna 4 till och med 8 kommer att handla om tecknen i världen. Tecknen på jorden, det räknas upp krig och jordbävningar och sådant. Och sedan vers 9 till och med 14 var tecknen i kyrkan, eller tecknen inom kristenheten, och de reaktioner som ska utspelas där. Det handlade om att förråda varandra och att bli utlämnade under förföljelser och sånt. Och sedan så det tredje då är tecknen i Israel, och då sa vi från vers 15. Och vi bestämde inte riktigt hur långt vi skulle låta de där tecknen finnas med. Om vi skulle stanna redan vid 28 versen som Gerts har gjort, eller förlåt, som Folkbibeln har gjort här, eller om man ska dra ett streck vid vers 30 eller 31 eller kanske rent av 32. Men vi behöver inte bestämma det. Vi ska komma så långt idag, är min förhoppning. Så får vi se. Får ni dra strecket vad ni själva vill sen efter den här kvällen. Nu är det ju så när man gör såna här indelningar att de blir på ett sätt godtyckliga. På ett annat sätt så kan de ju vara mer eller mindre godtyckliga. För att det har lite grann att göra med vad man, på vilket sätt man närmar sig texterna. I den grekiska texten så finns ju inte det här med kapitel och versar, som ni vet. Men det är någonting som är pedagogiskt för oss själva. Men det är också förenat med vissa risker. Men det är väl kanske alltid så, vet ni, att som Paulus säger, att vår kunskap är ett styckverk. Så hur mycket vi än försöker få med oss och hur vi än försöker belysa det, så är det ett styckverk i slutänden i alla fall. Och det skadar inte om vi har det klart för oss, för att det stämmer ju till en viss ödmjukhet och eftertanke i bästa fall. Men det vi skulle komma in på då är ju mera tecknen här i Israel. Och jag tror vi hade sagt det, att redan där i vers 15 så antyds ju att det handlar om Israel. För förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, det är någonting som finns hos i Daniels bok, och som handlar om hur Israel invaderades, templet jämnades med marken, och Antiochus den fjärde Epifanes, som den där kejsaren hette, han satte upp sin egen självbild där på nådastolen, eller in i det allra heligaste, som ju var höjden utav hädelse. Och det är därför fick den beteckningen förödelsens styggelse. Och det följde sedan med som ett begrepp. Därför att precis som vi har talat om det tidigare, så tänker man sig inte kanske så allting så väldigt kronologiskt som vi tänker. Utan man tänker mera i skeenden som överlappar varandra. Svårigheter har alltid funnits, men de ska öka på och kulminera i ändens tid. Och därför så finns det här begreppet kvar. Så att jag uppfattar det som att det kommer att hända igen. Och det har väl hänt åtminstone 2 gånger. För det, när Antiochus fjärde Epifanes, han satte ju upp där 164 före Kristus. Men även när romarna jämnade Jerusalem med marken år 70. 70 efter Kristus. Det som de första kristna uppfattade ju det. Och de här texterna handlar ju om det naturligtvis. För då sattes också förödelsen styggelse upp. Eller då rev man templet. Och man profanerade tempelplatsen. Och man körde iväg judarna och förbjöd dem att någonsin komma tillbaka till Jerusalem. Och så bytte man namn på staden. Det var så konstigt latinskt namn så jag kommer inte ihåg det just nu. Men det är ett namn som fanns under en viss tid. Men som sagt jag inte kommer ihåg nu. Så att man fick inte ens tala om Jerusalem. Så det handlar om Israel och det handlar om en invasion utav Israel. Och då är min tes eller förståelse av att det här kommer att hända igen i ändens tid. Men då ska det ske på ett sånt hemskt sätt så att de som befinner sig i Judén, står det i vers 16, de ska inte ens ha kunna få med sig det allra mest nödvändiga när de flyr. Och så står det i vers längre ner då, vers 20. Lite märkligt för oss kanske. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Och så vidare. Och det kan man ju tycka att det är ett märkligt bönämne. Att Jesus lägger det som ett bönämne på dem. Men det här bekräftar bara ytterligare tycker jag. Att Matteus evangeliet är skrivet för judar eller judekristna. Det finns en närhet. Mer än en närhet, ett överlappande mellan judar och kristna vid den här tiden. Eller rättare sagt, de är inte åtskilda. Och det talar också för att det här avsnittet faktiskt vänder sig till det judiska folket på ett särskilt sätt och Israel. För när det står här att be att ni inte måste fly på sabbaten. Så är det helt enkelt så att om de måste fly på sabbaten, då måste de ju bryta sabbatsbudet. Det kan man tycka är en bagatell i sammanhanget. Men det är det inte för en jude. För Moses har ju, eller Gud har genom Moses sagt att de får bara röra sig en viss sträcka på sabbaten. Och vi vet att också in i modern tid, till exempel under Jom Kippur-kriget tror jag det var, som började väl därför kallas Jom Kippur förresten. Det startade ju araberna mot israelerna just på Jom Kippur, alltså på den stora försoningsdagen. Och då fick inte judarna försvara sig. Och det gjorde de inte heller. Så att det här bönämnet kanske inte är så märkligt ändå. Om man ser det i ett judiskt perspektiv. Det är illa att det är krig. Det är illa nog kan man tycka. Men det är ännu värre att man ska behöva bryta sabbatsbudet. Så ha det som ett bönämne, säger Jesus. Och det märkliga är också att här ser ni någonting annat. I vers 22 står det, om inte den tiden förkortades, den här svåra tiden, så skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Så det verkar som att det inte bara är ett bönämne, utan som att det fanns möjlighet att påverka Gud, om jag får uttrycka det lite enfaldigt. För det är ju bönesvar att tiden ska förkortas. Det står här också. För de utvalda skull. För deras böners skull. När de vänder sig till Gud i sin nöd. Så ska Gud finnas där. Också i de här svårigheterna. Och till och med som det står här. Förkorta tiden för de utvalda skull. Här står också uttrycket det utvalda. Det utvalda skull som jag menar. Återigen stryker under att det handlar om det judiska folket. För det är det judiska folket som är de utvalda. Det var ju inte svenskarna som var det utvalda folket. Eller amerikaner eller några andra. Utan det är det judiska folket vi talar om. Det var de som betecknades. Som kallades för just det utvalda folket. Om vi då går vidare, för det där så långt tror jag att vi hade hunnit ungefär förra gången. Och så kommer vi till vers 23 och så läser vi vers 23 till och med 28. Om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tro det inte. Ty falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt i detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, samlas gamarna. Så här varnas det återigen för falska messias gestalter och falska profeter. Och då ser ni att det här uttrycket, det utvalda, finns där i vers 24. Så att då läser jag det som att Israel ska råka ut för i ändens tid att det uppträder falska messias gestalter. Men då säger Jesus här att om någon försöker förleda er med tecken och under, alltså underförstått sådana kommer att äga rum och kommer att vara så övertygande så att det är risk för att man blir lurad av dem. Eller om någon säger han är ute i öknen, som när man på Jesu tid, när han började framträda, då gick man ju i tiotusentals ut i öknen för att lyssna till Johannes döparen, som man tänkte sig kanske kunde vara messias. Eller om någon säger att han är i de inre rummen. Jag har inte tänkt på det tidigare, men det slår mig nu. Vad betyder det? Han är i de inre rummen. Alltså om det är någon sorts esoteriska sällskap. Hemliga sällskap. Om ni är med här, om ni gör si, om ni gör så. Och sen går ni in så och sen gör ni så. Då ska ni hitta messias. Om ni får såna här fällor utlagda för er, säger Jesus, så tro dem inte. Tro dem inte. Och så säger han, liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Det säger, nu talar ju Jesus uppenbarligen om sin återkomst. Han talar inte om sin ankomst genom ordet eller genom nattvarden eller någonting sånt, va. Utan det här handlar om när han kommer på himmelens skyar. Och Jesus säger det till det judiska folket i sådana fall, om jag nu lägger ut det här rätt. Så säger han till det judiska folket, ja, jag ska komma tillbaka. Ni ska få en andra chans, som jag uttrycker det så. Och ni kommer inte att missa det. Därför då ska jag komma på himmelens skyar. Och alla ska se det. Och som det står här i den 28:e versen, där den döda kroppen är, samlas gamarna. Om det ligger ett kadaver i öknen, då kan du vara säker på att det inte dröjer länge förrän gamarna är där. Lika tydligt kommer det vara när människosonen kommer tillbaka. Man kan vara säker på att det kommer att märkas. Så där har vi de här tecknen i världen, i kristenheten, i Israel. Och om jag bara får räkna upp dem då, så är de alltså falska messiasgestalter. Det var krigen, hungersnöd, jordbävning, förföljelse, förräderi, laglöshet. Fast först måste sanningen röjas undan, läste vi förra gången. Och Israel invaderas och falska messiasgestalter. Det är de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tecknen som man kan lyfta fram ur den här texten. Det finns många texter i Gamla testamentet som talar om Herrens dag. Och ni som är lite förtrogna med Gamla testamentet, ni vet att när jag säger att det finns många sådana texter, så menar jag många. Jag har inte räknat dem, jag har inte koll, men det måste ju handla om hundratals versar. Och i var och varannan profetbok så finns det ju domsord, och det talas om Herrens dag. Om vi tar och läser två stycken sådana, därför att det har att göra med vers 29 och 30. Jag kan läsa dem då kanske först. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Jordens alla folk ska jämra sig. när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Det här är såna här typiska apokalyptiska utsagor. Man hittar dem i Gamla testamentet, men nu hittar vi dem i Jesu mun. Titta i Jesajas bok, profeten Jesaja kapitel 13. Och så ska vi titta på Joels bok kapitel 3. I Jesaja 13, och här har vi återigen det här fenomenet som vi har pratat om för några veckor sedan, att ja, det är en historisk text, för det är en profetia om Babel. Men det är också en eskatologisk text. Och du ser i Jesajas 13 kapitel vers 9. Så står det: se, Herrens dag kommer. Ja, egentligen så har du uttrycket Herrens dag redan i vers 6, ser jag. Jämra er, ty Herrens dag är nära. Som våld från den allsmäktige kommer. Därför sjunker alla händer och alla människor, hjärtan blir uppgivna, de blir slagna av skräck. Men se nu, vers 9. Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Och så kommer den versen som jag tänkte på särskilt, vers 10. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk och månens ljus lyser inte. Det är nästan ordagrant som det står i Matteus 24. Solen ger upp sitt ljus och månen ger inte ifrån sig något ljus heller. Ta en sån vers och ni såg också att den handlade om Herrens dag. Och så kan ni se på en annan vers, nämligen hos Joel. Den lille profeten Joel som kommer efter Hosea. Där har vi också såna här profetier som är både historiska och eskatologiska. Och i det tredje kapitlet från vers 12. Så står att läsa: låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms. Det är alltså domedagen. Och vers 13. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal. Ty Herrens dag är nära i domens dal. Och så kommer det igen här. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion. Från Jerusalem låter han höra sin röst. Himlen och jorden bävar, och så vidare. Så här kan man läsa kapitel efter kapitel. Så om du sen jämför då med vad Jesus säger i Matteus 24, vers 29 och 30. Så ser ni att han plockar upp alla de här. Men många av de här domsprofetierna som finns i Gamla testamentet. De plockar han upp, och så står det i vers 29, Matteus 24, 29. Att solen förmörkas, månen ger inte sitt sken, stjärnorna faller från himlen, himlens krafter ska skakas. Och så står det: då skall människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk jämra sig. Och så när de ser människosonen komma med makt och härlighet. Det betyder alltså att här har Matteus, eller Jesus, jämställt den yttersta dagen och sin egen återkomst i härlighet. Det är ju samma dag här. Det kallas för ett kombinationscitat. För det som står här i Matteus 24, 29, det är de här domsprofetierna. Det som står i vers 30, och särskilt den andra halvan som jag inte betonade, men att människosonen ska komma på himlens mål med stor makt och härlighet, det är ju en profetia från Daniel. Så att de här eskatologiska utsagorna är ihopplockade, och så förknippas de, jämställs de med Jesu återkomst. Men det är hans återkomst i härlighet, som sagt. Det är hans återkomst den yttersta dagen, om vi använder ett sånt uttryck. Men mycket ska hända innan dess. Det har vi ju förstått på det vi har läst tidigare. Till exempel så har jag styrmodligt behandlat, rent utav hoppat över vers 14, där det står att evangeliet om riket ska predikas i hela världen. Jag hoppade över det därför att jag sa att av den versen så förstår ni att det ska gå en lång tid från det att Jesus lämnar den här jorden till han skulle komma tillbaka. Nu har det gått 2000 år. Och det var ju inget som kunde förutse på den tiden när det här skrevs. För då väntar man omedelbart på hans ankomst. Men hade man läst den där versen, och det kanske man hade gjort, eller att den kanske fanns där i alla fall, annars skulle den ju inte ha stått nedskriven här. Men tydligen har man inte riktigt begripit den versen, eller vad det skulle innebära, att det faktiskt skulle kunna ta väldigt lång tid innan världen är missionerad. Men det finns en sån öppning där. När vi nu kommer till vers 31 och 32, så menar jag att här finns också en öppning för att det kommer att gå en tid från det att Jesus lämnar jorden, Kristi himmelsfärd, fram till hans återkomst. Det står så här i vers 31. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Jag skulle kunna läsa vers 32 och 33 också, men jag tror jag väntar med det så länge, så får vi ta en bit i taget. Här står alltså att ett starkt basunljud ska ljuda, och då ska han samla de utvalda, hans utvalda. Är inte det precis som på alla andra ställen det judiska folket? Eller vilka skulle det annars vara? Jag tror att det är det judiska folket, och de ska samlas från de fyra väderstrecken, från alla jordens håll och kanter. Jag har ju en judisk, eller en judisk kristen kommentar, som heter Jewish New Testament, som jag läser i ibland. Och det är alltså en messiansk jude, teolog, som har skrivit den. Och han har skrivit den kommentaren där han lyfter fram och betonar just det judiska i Nya Testamentet. Och då är det lite roligt att läsa den, för att varje gång det är såna här judiska, hebreiska begrepp, så använder han de orden fast den kommentaren är skriven på engelska. Så att han skriver inte Jesus till exempel, utan han skriver Yeshua. Genomgående. Så att det är ungefär som om man vore jude när man läste den, så att man förstår deras terminologi helt och hållet. Och där så stryker han under i vers 31. Med starkt basunljud. Där menar han att det är shofar som åsyftas. Och shofar, det är ett horn som prästerna använde när man skulle kalla samman folket. Vi läser om det på många ställen i Gamla Testamentet. Och det används förstås på de stora högtidsdagarna, som Jom Kippur och de andra högtidsdagarna. Och då blåser man i shofar. Och då kallar man samman. Om det är så att det syftar på det, då är det ju ett urjudiskt sätt att kalla samman de utvalda, nämligen det judiska folket. Så jag kan inte begripa att Matteus skulle kunna uttrycka sig på det här sättet som han gör i vers 31 om han inte har haft det judiska folket i åtanke. Och då tänker jag inte bara på att det är skrivet till judar, utan jag tänker faktiskt på att då i den yttersta tiden, då ska Gud själv blåsa i sin shofar, och så ska han samla samman högtidsförsamlingen. Jag vet att det finns de som menar, ja, men man får inte ta det så bokstavligt, det kan vara bildligt menat och så, va? Men jag läser det bokstavligt. Och jag är ganska övertygad om att de som läste det för första gången, alltså de ursprungliga adressaterna, de måste ju ha förstått det så. De kan ju inte gärna ha förstått det på något annat sätt. Så om vi ska läsa det på ett annat sätt, så då har det ändrat sig under resans gång. Och det finns ju de som menar det förstås. Jag kan komma tillbaka till det lite mera. Jag har ju redan nämnt för er att Michael Green, som jag har stor tilltro till, han menar ju att alla de här, låt oss kalla det för politiska utsagorna som finns i Gamla Testamentet, de får man inte ta på allvar, utan man måste förstå dem som att det politiska skeendet, även om det är politiska utsagor, de går i fullbordan i Jesus Kristus. Så i Jesus Kristus indirekt så upphör de att fortsätta att gälla fortsättningsvis. Om man läser profetierna om vad som ska hända med det judiska folket i Gamla testamentet, så kommer man att få läsa ungefär, vill jag minnas, 300 profetier som handlar om det judiska folket eller om Israel och ändens tid. Jag hade får jag väl säga, en god vän, för han dog för, jag tror han dog i våras, som heter Per Inge Storm. Han var väl den som först väckte mig inför det som sker i Israel. Sen är det Göran Larsson som har betytt mycket för mig också. Men det har öppnat mina ögon och gör att jag läser skriften som jag redan. Och Per Inge, han var en fantast när det gällde Israels sak. Han gjorde över 100 resor med olika grupper till Israel. Och jag fick vara med på ett antal. Och han tog ju ofta upp det här temat om hur Israels folk skulle komma tillbaka. Och han tog upp ibland så var hans bibelutläggning vild, skulle jag vilja påstå. Han kunde rycka versar, vet ni, både här och var i Gamla testamentet. Så här ser ni, det handlar om Israel. Det var nästan som man inte visste hur han tänkte och hur han la ut det där. För det finns ju många versar som kan, så att säga, knytas till också till det som sker hos oss. Och jag vet att jag får lite illa utav det, för jag tyckte inte man skulle behandla Guds ord så. Men som jag sa i inledningen på den här serien, det är ju ett tag sedan, det är ju snart 2 år sedan, men som jag sa i inledningen, när det gäller bibeltolkning, så har ju judarna själva den förståelsen utav bibelutläggning. Och det kanske ni kan förstå nästan utav det här kombinationscitatet. Man plockar ihop Jesaja 13 och Joel 3 och Daniel 12, så plockar man ihop det till ett citat. De tänkte nämligen som så att ingen utläggning kan göra anspråk på att vara den enda riktiga. Det är förmätet att säga någonting sånt. Och det är sånt som gör att folk blir osams med varandra. Utan de hade ju den hållningen att alla utläggningar är tillåtna så länge de inte upphäver det som det faktiskt sägs. Man får inte upphäva bokstaven. För då har man överskridit gränsen. Men så länge man håller sig till bokstaven så kan man förstå den på olika sätt. Och så hade man ett annat kriterium som löd som så att alla subjektiva utläggningar är bra så länge de är uppbyggliga. Det var ett kriterium. Om de var ondskefulla eller på något annat sätt negativa, så skulle man inte godta dem. Men så länge de var uppbyggda och människor blev glada och uppbyggda och tröstade av det, så var det i princip fritt fram att lägga ut ordet. Och med den principen så har jag inga problem med Per Inge heller och hans utläggningar av olika versar. Man får ta det med en nypa salt alltså, eller med ett leende. Men han hade gjort så här. Att han hade gått igenom alla profetierna om Israel och ändens tid. Och ställt samman dem, kan man säga. Eller plockat fram dem. Och lyckades kategorisera dem i 4 kategorier. Och nu ska ni höra vilka 4 kategorier. Det första är det att det. 4, man skulle ju naturligtvis kunna göra flera. Men det här med att Israel är utvalda folket, det är så självklart så att det behöver vi inte tänka på. Utan den första kategorin som kommer sen, det är att det judiska folket ska skingras ut över hela världen. Det finns ett större antal profetier som talar om hur Herren själv ska slå dem med svärd. Hur Herren själv ska jaga det judiska folket ut över hela världen. Det finns ett antal sådana profetier. Det är en kategori profetier som talar om det här. Jag ska visa er åtminstone en. När ni tittar i 3 Mosebok. Så långt som, alltså nu är vi längre tillbaka än profeterna. Nu är vi ända ner i lagen hos Moses. Som skrevs långt innan profeterna uppträdde. Sen kan man ju kalla Moses för en profet, men jag tänker på profeterna, Jesaja och Ezekiel och Daniel och Joel, de kommer ju senare. Tredje Mosebok, så har jag kapitel 26. Jag vill ge det exemplet av två skäl. Det ena skälet är det att då kommer vi så långt tillbaka i tiden, så vi kommer till de äldsta skrifterna hos det judiska folket. Så det är ett skäl, så att man ser att det verkligen, den här typen av utsagor finns med redan från början. Och det andra skälet är att i tredje Mosebok 26 så finns den andra kategorin med också, så då behöver vi inte bläddra så mycket. Tredje Mosebok 26, 33. Och vi skulle kanske kunna läsa ifrån, varför inte från vers 31. Och nu har alltså Gud gett löftena till Abraham, och han har förnyat förbundet med Moses, så att det judiska folket är på plats och på väg in i Israel, kanske till och med befintliga i Israel. Då kommer den här typen av utsagor. Tredje Mosebok 26, 31. Jag ska göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag ska inte mer med välbehag känna doften av era offer. Jag ska själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där ska häpna över det. Men er ska jag sprida ut bland hedna folken, och jag ska förfölja er med draget svärd. Så ska ert land bli en ödemark och era städer ruiner. Det är hemska ord, men de finns där ifrån början. Det finns alltså en första kategori utav profetier som talar om förskingringen. Men det stannar inte där. Det finns en annan kategori utav profetier som säger vad som ska ske i nästa steg. Titta nu i vers 44. Vi kan ta vers 44, för den är så tydlig i sig. Men medan de är i sina fienders land, så skall jag trots detta inte så förkasta eller avvisa dem att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem. Ty jag är Herren deras Gud. Ni ser i vers 42 så står det på ett liknande sätt. Då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob, och jag ska tänka på mitt förbund med Isak, och på mitt förbund med Abraham, och jag ska tänka på landet och så vidare. Så det finns en annan kategori utav profetier som talar om att när det judiska folket befinner sig i förskingringen, spridda ut över hela världen, så ska Gud ändå inte överge dem. Han ska vara med dem i svårigheterna. Han ska vara med dem i koncentrationslägren. Det finns en bok, tyvärr så tappade jag namnet på den nu, som jag fick via Göran Larsson. Den har kommit ut på svenska. Den heter Samtal med Gud. Den är skriven av en jude i koncentrationslägret. Det är ett mirakel att de här texterna, dagboken, har blivit bevarad. Men den finns översatt till svenska, och den handlar om den judiska livssituationen. Han förbannar sin födelsedag. Han tvivlar på Guds närvaro och så vidare. Mycket intressant läsning. Och i all hopplösheten så vill han tro på Gud och på Guds barmhärtighet. Samtal med Gud heter den. Om det är någon som är intresserad, så ska jag ta med mig den, så att ni kan få låna den. Eller ni kan få hela titeln på boken, eller hela författarens namn. Men så är det alltså lovat att han ska bevara dem i förskingringen. Eller om man får uttrycka det så här då, med tanke på det som jag har sagt tidigare om hur vi ska förstå Israel i vår tid. Jag kan inte se att Gud någonsin ska överge sitt förbund. I förbundslufterna ingår landet. I förbundslufterna ingår att de ska bli återupprättade och så vidare. För nu kommer vi till den tredje kategorin. Den tredje kategorin profetier, och då slår vi upp i Jeremia 24. Och det är samma sak där, att i Jeremia 24 så hittar vi både kategori 3 och kategori 4. Så därför så är det lätt att ta det som exempel. Alltså Jesaja, Jeremia, kapitel 24. Där står det i vers 6. Jag ska nådigt vaka över dem, i förskingringen alltså, och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Och så vidare. Ni kan hålla kvar fingret där, men titta i kapitel 29. Där har vi i vers 4. Nu befinner de sig alltså i den babyloniska fångenskapen. Och då står det i vers 4, 29:4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem, lägg märke till orden, till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Jaha, det var inte den som jag tänkte på, för det där var ju en profetia om Babel, det måste jag ändra på. Gå då vidare till nu ska se nu. Ja, vi tar, du, nu ser jag vad det skulle vara. Det skulle vara 14. Jag sa 4, men det ska vara 14, ja. Då ska de söka Herren där i vers 10, 11, 12, 13, och så står det vers 14. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Alltså, om man läser man som det står, så det är så uppenbart det kan bli. Det är klart man kan, så att säga, lägga ut den här texten. Antingen kan man lägga ut den enbart historiskt. Och då säger man, ja men de kommer ju tillbaka från Babylon till Israel. Alltså är profetian uppfylld, och så kan vi lägga den åt sidan. Eller också så får man göra som arkeologin, att man tolkar dem, ja de får komma tillbaka igen och igen, men de kommer tillbaka och landar i Kristus, så att säga. Eller också får man läsa som jag säger, att det här är löften som är givna till det judiska folket på ett sådant sätt så att de faktiskt kräver dess bokstavliga uppfyllelse också. Titta i kapitel 31. För ingenting hindrar ju att det går i uppfyllelse både en och två och tre och fyra gånger. Om det judiska folket idag skulle skingras och den israeliska nationen skulle upphöra, så ändrar ju inte det Guds ord, utan då får man ju använda det här igen, att de ska samlas. Så fungerar de eskatologiska texterna. I kapitel 31 var det däremot vers 4. Än en gång ska jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Då sa Per Inge, för då var vi där vid lövhyddohögtiden vid ett tillfälle. Och på lövhyddohögtidens sista dag, Så tar man torarullarna utifrån synagogerna och så går man ut i tusentals på ockuperar gatorna och dansar med Guds lag och torarullarna. Och då så sa Per Inge så här: Det ser du Håkan. Än en gång ska de ta upp sin tamburin och dra ut i dans i glädje. Och så kan man ju läsa texterna. Ja, han sa också, om vi läser vers 5. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar ska själva njuta av frukten. Jag vet inte om du vet vad Samariens berg är. Det är det som i nyheterna kallas för Västbanken. Det som kallas för ockuperad mark. Men det som judarna själva kallar för befriad mark, och som de tackar sin Gud för att de har fått. Men Guds ord säger att än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Än en gång ska du plantera vingårdar på Västbanken. Och du ska få glädja dig över det. Då kan man ju säga så här också, som en annan god broder som också är lite skeptisk den här bokstavliga läsningen. Han menar, ja det kommer att bli så, men det som har skett nu, det har skett i mänsklig kraft. För det, Israel är ju upprättat i mänsklig kraft, ja så kan man ju se det. Och först i ändens tid så ska Gud själv låta det här ske. Så att det som sker nu, det sker förvisso och stämmer med skriften, men det är inte det riktigt riktiga så att säga. Det ska komma ett ännu bättre tillfälle senare. Så det är också ett sätt att förstå texterna. Eller som det står i, man kan ju läsa hela kapitlet här, ett underbart kapitel. Vers 8. Se, jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Vet ni vilket land som ligger i norr förresten? Vet ni, om man tar ett streck från Jerusalem och så drar man det rakt norrut. Vilken stad kommer man till då? Då kommer man till Moskva. Av alla städer. Det tänker man inte på, men så är det. Så här, och just ifrån gamla Sovjetunionen har man haft den största invandringen under de sista 15 åren. Det talas ryska på var och varannan gata i Jerusalem. Då sa Per Inge, ja det ser du Håkan. Han ska föra dem från landet i norr tillbaka till sitt land. Och det märkliga är att så här kan man läsa bibeltexterna, ja, kapitel efter kapitel efter kapitel. Eller som det står här då, från jordens yttersta hörn, både bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara ska de komma tillbaka hit. Det berättas om när de etiopiska judarna flydde undan förföljelsen och kriget för några år sedan i Etiopien. Så fick man ta dem under största hemlighet in i ett israeliskt plan. De hade fått dit ett israeliskt sådana jätteplan. De hade tagit ut alla stolar ur planet. Så det var ståplats. Och man fick in, jag vet inte hur många det handlade om, åtminstone det var över 1000 judar i det här flygplanet, ståplats. Och man tog ut dem precis innan den etiopiska armén kom och kunde hindra det här. För det här skedde då i all hemlighet. Och så flydde de då och kom till Jerusalem. Och jag har sett på video när de landade i Tel Aviv och de välde ut dem här. Och då var det, nu vet jag inte exakt antal, men låt säga att de var 1116 när de lyfte ifrån Etiopien. Men det var 1117 när de kom fram. För en av de havande kvinnorna som det står om här i ordet hade fött ett barn under resan dit. Och det uppmärksammades ju särskilt naturligtvis. Men det står också, gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag skulle kunna hålla på här resten av den här tiden och bara tala om judarnas återkomst, som har varit magnifik om man ser det ur det perspektivet de sista 20 åren framförallt. Det jag ville bara visa med de här texterna och många andra liknande texter, det är alltså den tredje kategorin profetier som säger att det judiska folket ska återvända till landet. Och huvudfrågan är, var det som gick i uppfyllelse 1948? Det vill lämna jag öppet till er. Ni kan ju inte undgå att märka hur jag tänker om det här, men jag vill inte säga att det är på ett visst sätt, för att jag kan ha fel. Den fjärde kategorin profetier, den hittar, jag sa att jag skulle hålla kvar fingret där, Jeremia 24. Det hittar du i vers 7. Det står, jag ska ge dem ett hjärta som känner mig, att jag är Herren. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Ty de ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Det betyder, det är någonting mer än att de ska återvända till landet. Det betyder att det judiska folket ska få en andlig återupprättelse. En livsgemenskap med Gud i sina hjärtan. Och den väntar vi fortfarande på, om jag uttrycker det så. Det är ganska anmärkningsvärt annars att att judar i Israel kommer till tro på Jesus som sin messias i allt större utsträckning. Så det händer hela tiden att den messianska, att judarna börjat sätta sin tilltro till Jesus Kristus, och vi får messianska judar i Israel. Det har till och med skett i så pass stor utsträckning så att man har fått politikerna emot sig. För de tycker ju inte om det här, men de vill ju bevara det judiska och inte ha in det kristna. Titta i kapitel 31, där vi var tidigare. 31, det talas om det nya förbundet. Det nya förbundet är ett uttryck som jag menar tillsammans med Göran Larsson och flera andra är missförstått. Därför att under kyrkans tid så har man använt det uttrycket på ett sådant sätt att man har spelat ut det nya förbundet mot det gamla. Bara det att vi talar om gamla testamentet och nya testamentet. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Men man har spelat ut det mot varandra på ett sådant sätt så att vi har fått vad som nu har uppdagats och som nu betecknas som ersättningsteologi. Och jag tycker att Michael Green är på gränsen där till ersättningsteologi. Nämligen när man säger att ja, allt det som har med gamla testamentet eller med det judiska och politiska och historiska upprättelsen, det ska vi glömma. Det gamla förbundet, det har Jesus vänt ryggen när han gick från templet där, vet ni. Så vände han om ryggen och så gick han därifrån. Och det har han gjort och det ska vi också göra. För Gud har, ja, det betyder ju inget annat än att Gud har övergivit sig folk, vad jag förstår. Eller om man säger att ja, han har övergivit dem, men de blir upprättade när de börjar tro på Jesus. Så kanske man kan få till det. Det kallas för ersättningsteologi. Men nya förbundet, både det grekiska ordet och det hebreiska ordet, betyder det nya inte istället för det gamla. Utan det betyder, precis som man läser, att förbundet med Abraham förnyades. Så förnyades det ytterligare när det kom till Moses. Då blev det ännu nyare, så att säga. Och när det kommer vidare, vad sa han? Jo, till Moses, ja. Och sen kommer det till David, så förnyas det ytterligare. Och den här profetian som vi ska läsa om nu, det är alltså att det ska bli, hur ska jag säga, genomnytt. Precis som man talar om nya himlar och en ny jord, så tänkte man sig, det var ju en förståelse som jag vet att jag nämnde om förra tisdagen, att jorden är som en jorden är iklädd en gammal mantel som har blivit sliten, och den ska man då ta av sig, så ska man ta på sig en ny, så att säga. Och att jorden förnyas på det sättet. Men och så ska det här då användas. Det är samma förbund alltså, men det förnyas. Så jag brukar, när jag försöker förklara det här för konfirmander till exempel, det blir ju inte så ingående som här, men då brukar jag säga så här, att det är ofullbordade förbundet. Det förbund som fortfarande väntar på sig att fullbordas. Och det fullbordade förbundet. Men då är det fortfarande samma förbund. Alltså, för Jesus Kristus kom ju in i det gamla förbundet. Det var ju till det han kom. Och så förnyade han det så mycket så att det blev det nya förbundet. Men det gamla är ju inte upphävt. Utan tvärtom så förnyas det gamla. Det nya förnyar det gamla så mycket så att det får ett nytt förbund. Ni tittar här nu i Jeremia 31. Så ser ni i vers, alltså det som är vers 31, vers 31, kapitel 31, vers 31, 31, 31, till och med 34 åtminstone. Det räknas som den första gammaltestamentliga texten som handlar om ett nytt förbund. Och det är så radikalt som ni ser där i vers 33 till exempel. Jag ska, i andra halvan, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ty alla ska lära känna mig. Det är så radikalt, va? Så det är ju det här att Gud själv förnyade på insidan. Det var så radikalt så att man menade att hur kan en jude på den här tiden, på Jeremias tid, ha uppfattat det där egentligen? Och det kan man kanske diskutera. För det talar ju, det är ju ett underbetyg på något sätt åt lagen i den meningen att det religiösa livet bara skulle handla om sabbatsbud och matföreskrifter och omskärelse och sånt. Det här är ju någonting, det här går ju rakt in i människans väsen, i hennes innersta. Och där i det hennes innersta så ska Gud själv fullkomna henne inifrån och ut. Men det är ju precis vad vi menar sker när Jesus Kristus kommer in i vår gemenskap och upprättar det här i oss och ibland oss. Men, och nu till själva poängen här. Nu vill jag att ni ska läsa, titta 31. Med vilka ska det här nya förbundet ingås? Jo, se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Vers 33. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Med det judiska folket. Det ska ske i ändens tid. Och förstår man det så bokstavligt som jag nu gör. För jag tror att, och det är ju fjärde kategorin som jag talar om. Att Israels, eller det judiska folket ska återupprättas andligt. Förstår man det så kan man säga att när Jesus kommer. Så kommer han till det judiska folket. Alla hans lärjungar var ju judar. Och så påbörjar han det nya förbundets upprättelse bland de judarna. För de var ju judar. Han bryter brödet, han delar blodet eller vinet. Och så säger han, detta är min kropp, detta är det nya förbundet. Detta är det nya förbundet. Detta är det nya förbundet. Det är på det här sättet eran tro inte underkänns, inte ersätts, utan förnyas på ett sånt sätt så att det blir ett fullkomligt. Det blir det här med att de känner mig i sitt hjärta. De föds på nytt. De blir nya skapelser på riktigt. Sen tror vi ju precis som Paulus skriver. Nu hinner vi väl inte komma så långt tyvärr. Men som Paulus skriver att det är ju inte så att vi är istället för Israel. Utan varje hedning som sen kom till tro under 100-talet, 200-talet, 300-talet. Då kan man säga att den hedningen har blivit tagen ut ur världen, ut ur sitt folk, ut ur Sverige, ut ur Ryssland, ut ur USA och insatta i det judiska folket, i det nya Israel, i det nya förbundet. Paulus talar om det här i Romarbrevets 9:e kapitel. Han säger att trädet som är då bilden för Israel har blivit avhugget vid roten. Så det är bara en stubbe kvar. Men det är inte dött. Utan ur det judiska folket så ska det skjuta upp en telning. Och det är ju Jesus barnet som föds. Den här profetian finns i Jesaja 9 och Jesaja 11. Det ska skjuta upp en telning och där ska sedan trädet förnyas och det ska växa upp ett folk. Jag brukar säga så här när Per Inge och jag pratade med varandra. Så sa vi att Gud har bara ett folk. Han har inte det judiska folket och det kristna folket. Han har bara ett folk. Och det folket är hans utvalda. Så i den meningen är vi hans utvalda. Och i den meningen så får vi också ta till oss utav alla de här underbara löftena. Det står till exempel så här i Jeremia 31:34. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra och så vidare. Eller i slutet på versen. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska inte mer komma ihåg. Det är ju sådana versar som vi läser som kristna. Det är ju skrivet till judarna. Men eftersom vi alla är intagna kan man säga i löftena. Genom Jesus Kristus. Så kan vi också tillägna oss de där löftesorden. För det kan man ju annars fråga sig med rätta. Med vilken rätt tar vi till oss löften som är givna till det judiska folket. Och i vart fall så tycker jag inte om man gör som så att alla straffdomar, alla det här med att de jagas och förskingras med svärd och att Gud bestraffar dem och så vidare. Allting som har med illvilja eller som kan uppfattas illvilja som svårigheter och lidande och till och med förbannelser. Ja, det lämnar vi till judarna. Och alla välsignelser och löften om bönhör, så det tar vi till oss. Jag tycker inte ens det är logiskt att behandla Guds ord på det sättet. Utan vi ska läsa ordet i sin helhet. Och det gäller på ett särskilt sätt för det judiska folket. För det judiska folket är som en sorts utställningsmonter i världen. Där man kan se hur de Gud är och hur Gud handlar. Och det blir som en lektion för alla oss som inte är judar. När vi vill lära känna Gud. Då kan vi se hur Gud har verkat i historien i Gamla testamentet. Och vi älskar Gud, men vi fruktar honom också. Så det finns alltså fyra stycken kategorier. Nu går tiden ifrån mig igen. Fyra kategorier. Det första är det att det judiska folket ska skingras. Det andra är att det judiska folket ska bevaras i förskingringen. Gud ska inte överge sina löften och sitt förbund. Det tredje är att de ska återvända till landet. Och det fjärde är att de ska också återupprättas i sin andliga status, i sin gemenskap med Herren Gud genom Jesus Kristus i den helige ande. Paulus skriver i Romarbrevet att hela Israel ska bli frälst på en enda dag. Det har att göra med den yttersta tiden. Och så långt hinner vi ju inte komma nu. Jag vill bara visa då till sist. Vi tar i Apostlagärningarna. Kapitel 2. Apostlagärningarna kapitel 2. Då har alltså Jesus lämnat den här jorden. Och Petrus håller sin första. Det är ju första pingsten det här. Han håller sin pingstpredikan. Det talas om att de ska få i vers 38 den helige ande som gåva. Det var ju så, har det ju, nu har vi inte läst just de profetierna, men han hänvisar till Gamla testamentet. Ty er, alltså alla dessa judar som lyssnade på honom, gäller löftet, och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Ännu tydligare är om du går till det tredje kapitlet. Det var egentligen det som jag ville att ni skulle se. I tredje kapitlet, vers 17 och 18, så talar Petrus, som talar där också tror jag. Och i vers 12, ja. När Petrus såg det sa han till folket: israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och så vidare. Och så kommer vi till vers 19. Han talar alltså till israeliterna. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er. Nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot. Tills det tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid och så vidare. Det är alltså uppenbart att Simon Petrus, som talar till israeliterna, säger att himlen, i vers 21, måste hålla kvar Jesus till allt blir återupprättat. Sen ska Jesus komma tillbaka. Så Simon Petrus hade ju just den här förväntan som jag menar att det judiska folket hade och har alltjämt. Och om Simon Petrus hade den förväntan och hade och gav uttryck för den i sin predikan till israeliterna om att allting skulle bli återupprättat. Kan vi då säga någonting annat? Ska inte vi säga på samma sätt? Jo, jag menar det.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 65 du hörde. Nästa vecka så får du lyssna till Elisabeth Sandlund och hon berättar om sitt liv under två delar. Så under två veckor framåt så kommer vi att höra dessa program. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio och programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Missionskyrkan. Missa inte det.